Like all the controls on this remote unit, the volume is fully variable. Should the telephone ring or guests arrive?
Prevention, det går inte om man inte har en tidsmaskin. Vi kan inte, vadå prevention? Hur ska vi, det går inte. Behandling, vi har ingen behandling. Vi har understödande behandling, men det är inte att behandla alkoholin. Vi bara ju har CRT. Men kanske kan man ändra det. Prevention av AKI är svårt, för det är ju massa olika sjukdomar på en gång. Det är ett syndrom, det är ett komplext syndrom. Det är massa olika sjukdomar på en gång. Och det kan vara liksom en infektion, en hypomelisk chock, en sepsis, allt samma. Så att hitta på preventionsmodalitet eller preventionsmodeller för ett komplext syndrom, det är ju liksom intrinsikalt svårt. Det är inte så här prevention av hjärtinfarkt som vi vet beror på faktor XYZ. Och har vi medicinering som minskar risken för XYZ, kan vi minska risken för hjärtinfarkt. Det funkar inte så här. Utan då vill jag koka ner på att så här, prevention av AKI implicerat ska skydda för sepsis. Vi ska undvika stor kirurgi, framförallt CBG8-kirurgi. Vi ska minska hypovolemisk chock efter trauma. Eller minska trauma helt och hållet. Bälten är bra. Cykelhjälmar. Laws and regulations for building sites. Inte låta massa stackars byggjobbar från Polen ramla ner och slå i huvudet och slå i kroppen. Det kan minska AKI. Men det är grejen. Vi kan inte hålla på, alltså minskar vi liksom, vi kan inte minska det komplexa syndromet. Alltså kan vi minska sepsis så minskar vi AKI. Kan vi minska trauman, minskar AKI. Annars är prevention av AKI svårt liksom. Utom att tyskarna tycker annorlunda lite grann. Som var, här är Sarbrock igen, så det är Elaine-studien. Har du sett den studien, Prev-Aki? De tittade på hjärtkirurgisk utlöst AKI genom att så här, titta på liksom, högriskpatienter med biomarkörer, och sen satte man till en så här Kedigo bundle som igen var så här, ni ska vara väldigt noggranna med er patienter, ni som är randomiserade till att komma i noggrannhetsfollan. Jag tycker studien är så där, men den har väl någon slags intressant allmän signal kanske. Och då, det de visade var liksom som de flaggar in i den här pekten, så här, men om man hamnade i interventionsgruppen så var det mindre AKI och mindre svår AKI. Studien var lyckad. De hade, om man kokar ner på vad gjorde de då? Ja, men de hade improved hemodynamic parameters i sin interventionsgrupp. Okej. Okay. De hade mindre hyperglycemi och de hade mindre AC-hämmare jämfört med kontrollgruppen. Så för vad hade de gjort där? När biomarkören signalerade risk, de använde nephrocheck som är en biomarkör jag också har testat, som signalerade risk på vissa CBG-patienter. Och då blev de randomiserade till usual care eller den här interventionsgruppen med the Kedigo bundle. Det var vad de gjorde. Och ni såg där att de minskade AKI, men det var liksom ingen skillnad i liksom mortalitet. Ingen skillnad i vilka som blev kroniker. Ingen viktig endpoint var det någon skillnad i. Och igen, interventionen är så här, jaha. Det där, jag hoppas alla att vi försöker optimera allas hemodynamik och att vi försöker undvika svår hyperglycemi hos alla patienter, och att vi försöker undvika onödig AC-hämmare om vi kan. Hos alla, jag vet inte riktigt om det här, det är väldigt svårt med sådana studier, interventionsstudier som är så här, nu lägger vi på en bundle of care, att föra över det till vår respektive olika sjukhus. Men signalen är väl däremot så allmänt filosofiskt att om man tar hand om patienten jättenoggrant så är det gynnsamt. Så jag är lite så här, okej, okay, men det var inga hårda utfallsskillnader. Ingen skillnad i svårighetsgrad av AKI på slutet, dialys, length of stay eller major adverse kidney event som är liksom dialys eller kvarstående kreativa. Så gjorde de en till studie i tyskarna, fast efter annan stor kirurgi, Big Pack-studien. Biomarker guided intervention to prevent AKI after major surgery. Och det här är en jobbig slide också, förlåt för det, men här var bara så att ja, men om man tittar så här, vad skiljer mellan standard care och deras liksom interventionsgrupp då, så var det så här, ja, men här följde ut liksom att de hade lite förändrad kreaspegling, så tyckte de var lyckade då liksom. Och de hade lite bättre urinoutput. De hade fått lite andra vätskor. Och om man tittar på exakt vad de gjorde, så var det så att de hade minskat nefrotoxiska medicineringar i några patienter. I 6 stycken patienter hade de i kontrollgruppen ökat MAP-förslagen. Och i 32 patienter så hade de fått någon slags förslag på förändrad syre-gasbalans eller albuminnivåer. Det är lite vagt liksom, tyvärr. Är här preventing IKEA? Jag vet inte, men det är klart att noggrann vård med liksom fingerkroppskänsla är väl gynnsam. Det är ungefär det jag kan dra, slutsatser jag drar. Däremot den här studien, apropå prevention av IKEA, den är spännande alltså. Jag vet inte 17 varför den inte har fått mer genomslag, kanske för att den är helt, för att det låter lite whack, men det här är en till Sarbrock-Yama-studie där man har tittat på remote ischemic preconditioning. Vet alla vad det är? Det låter ju som så här homeopati, en homeopatiövning liksom. Men det är alltså att man efter induktion och innan kirurgen öppnar huden på patienten och innan de bryter upp bröstkorgen så sätter man på en blodsugs man kuffar upp en blodsugsmanschett jättehögt så man får en ischemi i armen och så släpper man den. Man gör det 3 cyklar. Det är liksom interventionsgruppen. Och kontrollgruppen, då kärmar man där. Man bara låtsas. Så man får liksom en perifer armischemi genom att få ett jättehögt tryck. Mycket högre på sätt systoliska tryck. Och så på av. Så får man en slags ischemisk preconditionering. Det känns ju lite som så här att det går direkt in liksom på direkt till Malå efter 10. Titta vad vi fann här. Och så är man så här, och så är någon från Örebro och man bara, what is this, liksom. Nej, men okej, och vad händer då? I RIP-gruppen, Remote Ischemic Preconditioning-gruppen, så var det liksom 37% som fick AKI mot 52%. Mindre njursättningsterapi, kortare IVA-vårdtid. Jättestarka resultat med en ganska billig terapi. Det kom alldeles nyligen en ny RIP-studie på sepsispatienter, såg ni den? Den var jättespännande, den kom alldeles bara så här för ett halvår sedan. Där man har gjort på precis samma sätt patienter med svår sepsis. Ingen skillnad i mortalitet, men det var någonting med kortare vårdtid. De har hittat någon liten signal där med. Man tyckte att så här, ja, men i kemisk preventionering kan man vara för sepsispatienter också. Men det var inte lika så här hakersläpp som det här. Det här är jättestarka siffror. Gör ni det här på thorax eller?
Nej, gör inte.
Det verkar väl ändå billigt och bra.
Kanske börja med det omedelbart.
Omedelbart? Ja, vad bra pappa. Nej, men så att det är nästan möjligt att säga, vad är det här? Alltså? Det är jättesäkert sånt. Okej. Och sen då, vi ska prata om treatment av IKEA. Så är det så här, nej men RRT är inte treatment. Det är organsupportterapi och jag tycker inte det är farligt. Och vi pratar om timing, jag behöver inte gå in på det. Ni märker att jag börjar så här kommer jag varva upp igen. Vill du vänta tills Karl med högt? Men det finns en studie som jag faktiskt gillar när det gäller behandling av AKI. Och det är Peter Pickers alkaliskt fosfatasstudie. Den är jättespännande. Det är en spännande RCT. Jag återkommer till den. Jag ska bara snabbt cykla igenom ett antal studier som ni inte behöver lägga på minnet. Men som ni kan bara höra så här i ett halvt öra. Max sa att det pågår grejer av formen behandling av AKI. Och här vill jag bara zooma ut och säga att alla de här studierna nämner, inklusive Peter Pickers ALP-studie, hade teoretiskt varit ännu intressantare, tror jag, om man hade kunnat gå på när patienten har ett tidigt skede av sin njurskada. Alltså när vi inkluderar patienter på CREA-basis, som vi gör i de flesta studier, nu har de en AKI av grad KDIGO 1, liksom. Redan då är vi sena på bollen. Det hade varit intressant om man kunde liksom då ha en tidsmaskin och börja behandlingen 3 dagar tidigare, och det kan vi inte. Så att skademarkörer kan komma att ändra hur vi agerar när det gäller behandling. Är ni med på vad jag säger här? Att vi kommer liksom sent till festen hela tiden. Men den här ATOS 3-studien, det var ju spännande. Kollade på angiotensin 2 som konstriktor. Och där fick man lägre shottagsmortalitet och man kunde avsluta CRT eller RRT tidigare. Och nu pågår en ny större studie som heter ASCIT trial som tittar på angiotensin i större, mycket större studie. Så angiotensin 2, spännande potentiell behandling av AKI. inte behandling av AKI per se, men ändå något som kanske minskar AKI-utbredning då. Sen har det, som ni vet, gjorts både vasopressin och cellepressinstudier. De har inte fallit ut väl. Vasopressin trodde man jättemycket på, för den var teoretiskt gynnsam för att den inte skulle ge någon njurkonstruktion, men det har inte blivit någonting. Däremot så har ju en del metaanalyser av levosimedan, alltså Simdax-studier, varit positiva, och därför görs det något som heter Levo-Aki trial, som är en stor studie på levosimedan och med AKI som endpoint. Sen finns det en del studier faktiskt på blodtrycksnivå som är spännande. Man ser så att om man lägger patienter på högre MAP-nivå får de mindre RRT-behov. Liksom. De får bättre njurgenomblödning. Det känns ju inte som något biologiskt jättekonstigt att vi kanske skulle vara bättre på att titta på vad har patienten för basnivå blodtryck hemma och sen individanpassa det. Liksom. Det gör vi lite redan, men att man gör det mycket mer konsekvent skulle kanske spara en del njurkomplikationer down the road. Så nu har vi pratat om hemodynamik och syrgasleverans. Och sen om man tittar på information, inte så himla spännande tyvärr. Det finns en Reltesimod-studie som jag tror man ska lägga ner den. Och sen finns en dexametasonstudie som visar lite gynnsamma resultat i en blandpopulation av patienter där kortisonet faktiskt minskar också behov av RRT. Som jag också har sagt, det är ett dåligt utfallsmått, men det är klart en signal på någonting. Men sen kommer då alkoholfosfatas. Det är också en inflammationsdämpare per se. Vet alla vad det är? Det vet man ju inte. Men så här, okej. Okay. Alkoholfosfatas är väl så här, premissen är typ att så här, när man har en septisk AKI, då har man liksom någon slags inflammation som ger en lokal hypoxi. Det är då tesen att så kan sepsis, så att säga, skada eller sänka njurens funktion. Och ni vet, om man tar så här, om man har en sepsisrotta som får liksom, har fått en iatrogen tarmskada och så har den utvecklat en buksepsis och så får en multiorgansvikt, stackars råttan, och så tar man plasma från den råttan och ger till en frisk råtta, så kommer den där friska råttan som får plasma från den sjuka råttan få AKI, lite sämre pumpförmåga på hjärtat, lite mer vätska på lungorna. Alltså det finns cirkulerande humorala faktorer som frisätts som verkligen är någon slags signalvägar. Och man tror att njuren går in i någon slags aktiv apoptos för att skydda sig själv. Det är i alla fall tesen liksom att när njuren utsätts för en sepsis så går den in i en G1-mitos-cellcykelarrest. Nu fattar jag att jag låter så här, kan han sånt där? Jag kan det inte egentligen, jag bara pratar. Men jag har hållit på med det lite så jag har lätt på. Och så här, ja, men det är ATP-krävande att hålla på med cellreplikation, right? Och när njuren är stressad, oavsett om det är en ischemisk orsakad stress eller en septisk orsakad stress som inte är ischemisk eller vad det nu är, så vill njuren skydda sina celler. Det här är evolutionärt betingat, så njuren går in i en cellcykelarrest och slutar dela sig och slutar producera särskilt mycket urin. Och trycket i Bowmans kapsel sjunker och så blir man liksom oligurisk. Och så tänker vi så här, det där är en acute kidney injury, acute renal failure, och då säger en del nördjävlar, nej, it's acute renal success, för njuren skyddar sig själv nu och det är evolutionärt bra. Det ligger något i det, man ska i alla fall ha koll på att den här liksom patogen, antingen att det är så här PAMPs, pathogen associated molecular pathways, som till exempel LPS, de träffar tolvverkreceptor 4 och sätter igång en slags inflammatorisk process i njuren. Eller om det är liksom DAMPs, DAMPs associated molecular pathways. Ni vet, steril sepsis, en traumapatient kan bete sig som en sepsispatient och det så här bara forsar ut massa DNA-strängar och RNA-strängar som ger samma effekt på patienten. Hela den här processen, hur den pratar med njuren, det är via TLR4-receptorn. Den gör att njuren stänger ner och njuren själv får en sån här kärlkonstruktion för att skydda sig själv, men kanske kan det ibland vara ogynnsamt. Och vad den här drogen alkalfosfatas gör är att den defosforylerar LPS och andra toxiner som frisätts då. Så den gör liksom att det här liksom inflammatoriska skadan, oavsett om det är en kemisk skada eller en septisk skada, så kan man säga att den liksom toxiciteten som finns humoralt, den blir liksom minskad av alkalfosfatas. Låter flummigt lite så, men okej, det är studerat. Och det gjorde Peter Pickers och hans gäng i Nijmegen i Holland en stor RCT. Där han liksom randomiserade 300 patienter med AKI. Och först gjorde de en studie där de kollade olika doser av rekombinant alkaliskt fosfatas. 0,4, 0,8, 1,6 och sen var det en placebogrupp. För att kolla vilken dos av den här drogen verkar vara bäst. Och sen studerade man effekten av den här drogen. Och deras outcome, deras predefinierade pre-hoc, liksom outcome var kreatininclearance vid dag 7. Och då såg man att behandlingsgruppen i orange eller gult rekommendant alkaliskt fosfatas av dosen 1,6 gram, den högsta dosen. Det verkar ge en bättre kreaklearance, men inte signifikant. Kolla, konfidensintervallen går in i varandra. Så att de var så här, de publicerade den fina studien i JAMA, men tyvärr är det insignifikanta skillnader. Vi såg ingen effekt. Fast det ser lite spännande ut, right? Men det är liksom ingen äkta effekt på kreatininclearance som var deras primära outcome. Tror ni att de hade någon annan outcome som följde upp också? Det hade de. De hade sekundär outcome som man brukar ha, mortalitet. Och där var det spännande, för där var det så att i gruppen med 0,8-1,6 som fick placebogruppen och lågdosgruppen, de hade högre mortalitet än 0,8-gruppen och 1,6-gruppen. Så att fick man alkoholiskt fosfatas var det lägre mortalitet. Men det var ett sekundärt outcome, så det gjorde de faktiskt ett förvånande litet nummer av. Det var mer så här än bara bisats att ja, vi misslyckades med vår hypotes var inkorrekt. Det gav inte bättre clearance. Men de dog mycket, mycket mindre. Det var så här, man bara fick verkligen nu finstilta där. Men så var det. Så det var liksom en klart lägre mortalitet. Och om man skriver ner vad som har hänt och ser man så här, okej. Okay, de hade ingen, eller i alla fall ingen signifikant förändring av njurfunktion. Men om man tittar på vid 7 dagar, men om man tittar på njurfunktion vid dag 21 och dag 28, då var den bättre i behandlingsgruppen. Och om man tittar på mortaliteten var den nästan halverad. Så att det var ju inte så bara att bara var jag som läser finstilt och alla läser finstilt och allt var så här, det här måste vi kolla vidare och nu gör snart klart, kan vara klar. Så gör Peter Pickers hans gäng en mycket större RCT med mortalitet som primär endpoint. Men jag tror inte jättemycket sur, men jag tror de ska randomisera 300 septiska patienter med septisk AKI istället för 500 istället för 300. Och den kan vara klar nu. Han frågade oss om vi ville med, men det var back in the days man inte fick inkludera medelslösa patienter. Så det var bara så här, tyvärr, vi får inte. Men så den där är jättespännande. Jättespännande. Jag är verkligen sugen på att se om det. Så det kanske är det så att vi i framtiden har en behandling. Och kanske är det också så att den här behandlingen hade varit ännu bättre om man satt in den i tid. För det här är ändå så att man randomiserar vid KDIGO stadium 1. Liksom, och då har det hänt någonting redan. Så att, ha i bakhuvudet någon gång så här, ja men alkoholiskt fosfatas, allt är kanske inte i nattsvart. Sen finns det fler studier. De här har misslyckats. Sirtuin 1-studien har misslyckats. NAD-studien är en annan studie som också har misslyckats. Det är två RCT-er. De verkar inte så spännande tycker jag. Och sen finns det en apoptoshämmare som har varit, alla de har varit negativa i sina utfall. Att hämma apoptosen. Och sen finns det någon studie som har fokuserat på fibrosutveckling. Det finns någon stamcellsterapi som verkar spännande, men jag tror inte den har, det senaste jag hört är att den inte verkar få vingar och inte gå vidare till fas 3. Så att om man sedan sammanfattar det här, så kanske vi kan intervenera med postoperativ AKI. Om man tittar på Big Pack och den här, både CABG och Medi 20-studien från Tyskland, så kanske ökad och bättre omvårdnad kanske är gynnsamt. De visar det i sina centrar i alla fall, sen går det överföra till andra sjukhus, det vet jag inte. Men det är någon signal, det är väl liksom hoppfullt. Och sen så kanske alkaliskt fosfatas blir någonting på riktigt, det får vi se. Det är ju jättespännande, verkligen. Och om vi får nya skademarkörer, kanske hela den här grejen, båda de här grejerna, då kanske det blir ett annat ballgame liksom, om vi kommer in i matchen tidigare och ser så här. Nu har gjort en stor kirurgi på en patient och den kommer till IVA nästan typ halvplanerat och vi får era patienter på plan. Och så ser man så här, ja men den här är jättestark risksignal från den här nya biomarkören, då kanske vi ska vara vigilanta på hur vi behandlar olika saker hos den patienten. Det kan man tänka sig ändå, det tycker jag inte känns helt långsökt. Frågor?
Nyfiken på Peter, vad händer på björnfronten? Det är inte alla som vet att jag är intresserad av björn. Nej, men allting som luktar hibernerande organ är ju liksom på något vis...
Björnar, de kissar inte på ett halvår väl? Alltså när de är med i det så de bara ligger där. Och de äter inte.
De äter inte. Njuren sparar en massa energi förstås. De bibehåller vätskan. Men det som är intressant är att om man helt plötsligt då ger dem urea, intravenöst, då börjar de kissa. Så följaktligen så måste hela liksom, proteinmetabolismen också ställas om. För de kan inte utsöndra urea. Då måste de kissa, då kan de inte hibernera. Så att allting är ihop.
Det är också spännande förstås hur vi alltså, utan att gå in på björnspåret helt. Nej, men så är det såklart att, så här att jag tycker att det är humbling när man tänker på norrmännens gamla studie. Den finsk-norska kombinationen av Jukatakal från Finland och norska IVA-patienter, där man reducerat patienter till så här, okej, nu ska ni katabola IVA-patienter få tillväxthormon och eller manliga könsidrider. Vi ska helt enkelt liksom anabola upp er. För ni är så katabola och dåliga. Och så kör de igång den studien. Bara etiken, yes, vi kör. Och sen så var det så här, jättemycket högre mortalitet i behandlingsgruppen. Man fick avbryta den i förtid efter interimsanalys. Att det var typ så här dubbelt så hög dödlighet i den gruppen. Och norrmännen var så här, va? Vad hände här? Och Jukka Takkala var också, vad hände här? Han bor i Schweiz längst, det låter så han pratar. Och då var det så här, men det är klart att om man evolutionärt är sjuk och skadad och blivit riven av en björn just och går undan i en grotta och ligger så här och är darrig och septisk och slickar lite från väggen. Man är inte jättehungrig. Man ska vara katabol då. När de liksom tvingade folk över från katabolism till att bli så här, nu ska ni bygga muskler. Då var det ingen så här ATP över till liksom cell repair eller till neutrofiler och så sår. Allting blev ju sämre om att de slutade läka sina sår. De var till, nu ska ni börja bygga in, ni ska liksom tvinga sin anabol situation. Vi är gjorda för att katabola då när vi är skadade och sjuka. Så att man ska vara ändå ödmjuk för att när vi så här in och pillar i liksom, det finns väl något sanningsenligt i det där acute renal success. Att när njuren går ner sån, i en sån där svikt så är det för att skydda celler. För att ATP spara sig som björnen gör liksom. Och om vi bara ger massa droger som liksom ändrar på det. Därför tror jag att de här apoptos hämmarstudierna kanske är fel på va? Att gå in i sån, det kanske är gynnsamt ur ett evolutionärt perspektiv. Vi ska in och pilla på att ta miljarder års utveckling eller miljoner i alla fall. Bara, nej, nu ska du, hällarna ska snurra på här, du ska göra urin liksom. Det kanske inte alls det som är bra för hela systemet. Så det är lite lurigt det här. Men däremot såklart att man kan ge en drog som gör att toxiska substanser som surrar runt i cirkulationen vid sepsis, att de blir mindre toxiska. Det kanske är gynnsamt. Och så alkohol som så tas kan liksom mer konceptuellt köpa. Men man ska inte dra för långt, för att egentligen ska ingen patient som multiorgansvikt överleva. Och vi får jättemånga överleva för att vi har maskiner och mediciner som hjälper dem med det. Så att ja. All right.
Så vi har satt lite de här fysiologiska evolutionära aspekterna ur spel.
Det gör vi ju. Okej, nu några av er, en av er faktiskt ställer lite frågor, för ni hade chans att göra det. Här är de frågor jag fått från en moderperson. Hur kan det komma sig att HD är mer känsligt för blodtrycket? Om det är höga flöden borde det vara lika höga flöden in och dialyskretsen var lika stor och dränerar lika mycket blod. En fråga. Varför man blodtrycksfall vid HD? Vad är det farligaste fel man kan göra med dialys? Kan man orsaka död om man ställer in dialys fel? Fråga två. Hur bra är dialys för leversvikt? Var en väldigt bra fråga. Fråga tre, som jag studerat lite grann faktiskt. Hur skiljer sig alla dialysmodaliteter egentligen åt kliniskt och vad finns för kontraindikationer till dialys? Har ni fler frågor eller tar upp de fall eller whatever så gör det. För det här är sista vi kör nu, sen är det fritt, vad heter det, fri lek. Vad heter det? Men IOD och hypotension, där är det faktiskt så att rekommendationen från KDIGO är ju att CRT är den initiala modaliteten om man är hemodynamiskt instabil. Och det är faktiskt inte blodflödet. Alltså ja, det är sant att IOD-patienter har högre blodflöde för att få en IOD-effektivitet så vill vi ha höga blodflöden. Och det gäller även om vi vill ha en, om jag har en CRT-patient som har just en hyperkalemi, då vill jag gärna ett högt blodflöde och högt dialysatflöde för att få stor osmotiska skiften. Liksom. Så att blodflödet är viktigt. En viktig prediktor för igen, om vi går, det här är 9000 milliliter, så det är liksom, det här är det största bidragande flödet, så om vi ökar inte 200 så blir det ju 12 liter i timmen. Så vi kan vinna mycket blodflödet, effektivitet, men det är inte det som gör det, utan det är faktiskt solid removal, alltså ultrafiltrationsdelen. Vi måste på 3 timmar under HD, eller 5 timmar om man kör lång HD, göra hela dygnets osmotiska skiften. Och det är det som ger hemodynamisk instabilitet. Det är därför man måste ha olika varianter för att motverka det med olika pressorer och inotropa droger. För att man piskar ur de vätska snabbt. Och det är därför man också får en uremiprofil som ser ut så här liksom, för HD-patienter, medan uremiprofilen för CRT är mer så här. Liksom. Okej. Okay. Är det här viktigt då? Ja, men, här var bara, man ser ingenting och jag är okej med det. Är ni okej med det? Skit i det. Det enda det visar är att det finns massa studier som har så olika protokoll för vad man ska göra när man startar HD. Det är, liksom, det är massa studier av så här gör vi, här är våra olika protokoll för att undvika hypotension. Det finns massa studier på detta. Det slipper man faktiskt med CRT. Men den här studien var ny för mig, jag hade missat den. Så att det här är Bagshaw och Ron Wall, det är ju kanadensiska IVA och AKI-gubbar, liksom de här andra känner det till, men det är en kanadensisk studie. Och de har tittat på 231 patienter som har gått från CRT och varit stabila nog till att byta till intermittent hemodialys. Och då definierade de intradialactic hypertension som att de hade antingen fått stoppa den intermittent hemodialysen för att de var instabila, eller att de hade satt in eller ökat vasopressorerna, eller inotropa drogerna. Eller att de hade haft ett blodtryck under 90 systoliskt. Så det var deras liksom, det kallade de intradialactic hypertension. Och då har de faktiskt, och det här är en patient som är så stabil att man skiftar dem från CRRT till IOD. Alltså klassiska patienter som ligger kvar med en sån single organ failure, man får inte riktigt ut dem för att njuren fortsätter krångla. Och då var det ändå 50% av patienterna hade intrahemodialactic hypertension. Och det var oberoende associerat med mortalitet. Trots en snygg justerad modell för alla faktorer de kunde hitta. Så det är någonting där ändå som liksom även i så att säga post-akutfasen är lite ogynnsam för IOD. Jag har aldrig brytt mig om det här. Jag har aldrig tänkt på det, jag har aldrig brytt mig om det. Men det kanske man borde göra. Jag har helt enkelt tänkt att när det är så stabil att vi kan skifta från CRR till ett IOD så kommer dialysgänget ner och kör en stöddialys och så vet man att kanske får det sensera på valet avdelningen. Då har de har ibland sagt så här, att det är bra att vi gör den första på IVA så vi ser om de tål det. Och ibland går det någon pressor samtidigt som man säger så här, men jag har liksom inte räknat det här som ett event, liksom. Det kanske man borde göra. För det verkar ju väldigt vanligt, 50% av fallen, och det verkar bära någon slags signal för dålighet. Jag gjorde 3 månader på dialysavdelningen under min randning, för jag höll redan på med den här forskningen. Och då tycker jag det var, men jag har inga, jag bara vet att det hände då, absolut. Men jag har liksom ingen känsla för om det var så här, var det var tionde patient eller var det var fem, jag vet inte, men absolut hände det. Men så var det så mycket annat shit som hände också. Så, lycka till med det. Nej, så jättebra fråga. Och man undrar också så här, om de skulle ta på sig att räkna sådana sånt som ett adverse event på vanliga HD-patienter som kommer 3 veckan. Är det också en prediktor för badness? Kanske det är att man är liksom skörare. Det låter inte orimligt, men jag vet inte. Men det hände ibland, så mycket kan jag säga. Men mest var det annars att de var illamående och att man ändå skulle peppa dem att äta de här mackorna med väldigt mycket kött och ost på efteråt. För de måste få sista protein. Nej, men det är verkligen så att det var på riktigt, det var en prediktor för död som var jättetydlig och känd. Att de som kan få oss att äta mycket protein efteråt, de har mycket bättre life expectancy. Alltså mycket bättre. De kan vinna många år på att, och de var så här, jag mår lite illa, men jag äter det ändå. För jag vet, och det var liksom för att protein äts upp av filtret liksom. De får jättemycket filter proteinförluster, så de blev liksom, de fick äta mycket. Nästa fråga som en modig person här ställde är, när kan RRT orsaka död och hur i så fall? Och där tog jag bara upp, igen, det går inte att läsa, men det är ju bara inklämning alltså. Det är de patienterna. Så därför visar jag det här igen, bara för att påminna. Det är de patienterna, det finns bra data på det. Det är liksom, det finns både data som visar noggrant hur man ska göra för att undvika det, men det är liksom det vi har sagt. Låga doser, se till att ni inte förstår uraskiften genom att ha låga doser och tillför natrium. Och det här finns någon studie som till och med motiverat, sätt i alla påsar, för att om någon sköterska ändrar eller någon annan läkare ändrar ordinationen och hon har alla påsar, så är det ett slags säkerhetsnät istället för att så här, bara ha dialysatet. Som teoretiskt skulle räcka, för om de då minskar dialysatflödet patienter plötsligt mindre natrium. Så att sätt till natrium i alla påsar, så har ni gjort ett, så har ni gjort det kunnat. Och det är enda patientgruppen jag kan komma på som man kan ha ihjäl.
Om man har en hyponatrium eller?
Ja. Jag skickade typ igår, det här brukar jag inte göra, det låter som en sån riktig peknörd. Alltså jag läste igår en stor studie på 21 000 något patienter hospitaliserade i Kanada för hyponatremi och som har tittat på korrigeringstakt. Och i 18% av fallen hade man korrigerat det för snabbt enligt gängsdefinitioner. Och av de liksom 18% av de 22 000, ett par tusen patienter, så var hur många hade fått pontin, myelin och lys, tror ni? 0,05%. Alltså så här, risken för neurologisk påverkan, du såg det i alla fall, ja, det var mycket, mycket lägre än man trott. Med det sagt, det kom in en, min kollega Andreas Gidlöf ringde mig faktiskt en dag off hours, bara, nu har min patient med jättelågt natrium. Hur ska vi ställa in dialys för att inte bara... Vad vi gjorde då var att vi ställde in blodflödet på 80, som är absolut lägsta. Maskinen gillar inte det egentligen. Under 100 blir i alla fall Baxter-maskinen sur. Men vi ställde in det på 80 och en P-reduktion på 800, as expected. Vi satte 500 bägge andra påsar, 500 dialysat och 500 postdilution. Och sen så gav vi patienten socker bredvid. För att, och på så sätt kunde vi styra faktiskt, alltså han var i alla fall väldigt nöjd. För patienten gick liksom från så här 112 eller någonting riktigt farligt lågt, långsamt och fint upp. Genom att kunde motverka med socket och ha väldigt låga flöden generellt. För så att, hade vi satt in höga flöden och inte haft massa glukos och bromsa med, så hade vi nu kunnat få en ganska snabb stegring, trots allt.
Men söks ju upp vid något tillfälle och ja. Lyckas bra med det. Ja. Men jag har också läst om att man kan liksom börja dra ut och påsa.
Men det, jag vet, jo. Absolut, det kan man göra. Det kan man göra. Man skulle teoretiskt till exempel kunna sätta till socker i någon av påsarna som inte gillar något. Alltså så man drar ut halva påsen till socker, plötsligt har du ju inte 135 natrium utan liksom mycket mindre. Så. Så som vi gjorde genom att köra en låg dos istället och ge socker sedan om, det funkade jättebra. Det tycker jag känns enklare. Men jag vet också att under covid höll jag på att experimentera lite med att tillsätta en del buffert i påsarna. De var så otroligt sura. Så jag buffrade dem inte bara genom att ge dem ibland buffert och hålla på att tweaka med respiratorn till no avail, utan jag buffrade dem ibland i påsarna. Och det var rätt bra faktiskt. Så det går ju, det är stora vätskeskiften, så vi kan liksom, det kan man utnyttja. Så teoretiskt kan man såklart dra ut halva påsen och ersätta med någonting som inte innehåller natrium. Men det känns bara less slippery liksom.
Du har pratat om det här med skallskada och dialys, och så har vi pratat om natrium och att det är att vi spelar noggrant. Men hur...
Gud ja.
Liksom.
Ja.
Hur ofta tycker ni att man ska kontrollera osmolalitet på?
Nej, men jag tycker man ska kolla, man kanske kollar två gånger per dygn. Men så länge man, som jag sa förut, liksom, vi hade någon idé någon gång att be att få ura till, just tillsätta ura på påsarna för att få mindre ura-skiften också. Så skulle tillsätta ura-delisatet och tillsätta ura PO-prostitutionen. Det blev aldrig verkstad det, för att det här räcker. Det räcker med att följa. Håller du natrium strikt, då får du det enda som ska aktiva pricken du tar bort då, det är urea. Och har du låga doser, då brukar det inte ge en svår ICP-stegring. Däremot ska man ändå säga att de som har ICP-mätning på när du startar CRT, även om du startar försiktigt och även om du ger natrium, så får du lite ICP-påverkan. Och ja, ni ska få slidesen sen, så att om ni vill titta på den här studien, jag har referenser här, så är det faktiskt så att du får en påverkan. Får en ICP-stegring.
Ja. Och planerade för IVD. Och då pratade jag med Jomel sen att det hade urevärd stigit från 15 till 28 för det. Och då var det, kanske vi måste göra IVD den dagen, eller kan vi liksom vänta en dag till? Och då pratade de om det här med att det kan bli ett disekvilibrium och att man då har för stora urea.
Ja.
Att man får för stora ureaskiften liksom. Men jag tänker väl också bidra till en, alltså eller hur ska man tänka där med när man då, det kommer vi att den här skina och när man ska gå över från CT till vad det är.
Ja. Ja, det är många frågor än. Jag vet att David Nelson som är ju chef på NIVA och är väldigt duktig på neurointensiv vård, verkligen skarp i det. Han har ju också varit så här, han propagerar ju starkt för tidigare start för att de inte hinner bli så uremiska. Det är så här, när man väl startar CRT, om man ser antydan till att det behöver det, så menar han starkt att så här, av ICP-skäl vill jag gå på tidigare för att inte komma ett läge där urea hinner stiga, för då blir det större skiften. För just urea måste vi ändå, det kan vi inte modellera bort på samma sätt som vi kan med natrium. Det är inte svar på din fråga, men det blir lite samma sak. Så här. Vi har någon slags aktiv expektans från patient och så börjar de stiga. Har de ICP-labilitet eller om det är liksom en faktor, då skulle jag gå på tidigare. Så i den gruppen skulle jag vara mer aggressiv än i andra patienter. Ja, men om det är inte en neurologiskt instabil patient, då tycker jag man kan så här, då är det inget jätteproblem. Tills det blir det när någon säger så här, ja, men nu är jag 30 och patienten börjar bli lite så här sånkad av det. För att, och igen, om jag sprutar upp mig själv med urea till 30-40, då får jag inte klåda. Jag blir inte kognitivt påverkad. Det händer ingenting med mig. Utan urea är, det kanske alla vet, jag bara slår in en vidöppen dörr här. Eller så vet ni inte det och då får ni bara låtsas ni visste det. Det här vet du förstås. Det är en markörmolekyl som är billig att mäta, som löser sig alla kroppsvätskor och som är ett klassiskt mått på njurfunktion. Men urea är bara en markörmolekyl för typ mellan 3 och 5 000 andra mellanstora molekyler. Och det är de som orsakar kognitiv påverkan, klåda, illamående. Det är inte ureat. Så att när urea stiger, så klart till slut kan det ha en patient som blir liksom oregelig i IVA-miljön. För att den blir metabolt påverkad. Och ansacka eller någon annan neurolog är så här. Nu kan jag inte bedöma patientens neurologiska status. Det finns en metabolkomponent som stör här. Och när det blir viktigt eller inte, när man tror att det vänder eller inte, jag kan inte säga det, tyvärr. Jag har ändå ägnat ett halvt liv åt det, men jag kan ändå inte det. Man märker det på hela bilden här. Dysekvilibrium ska vi undvika. Den här frågan var jättebra, och förlåt igen att det är så himla dålig slide, men hur bra är dialys för leversvikt? Ni vet hur, ni svarade på Huddinge, man körde ett tag liksom leverdialys, eller han Antel, vad heter, körde vi det? Marsbehandling, ja. Det finns igen, har både Baxter och Frisens varsinmaskin, och bägge de är typ så här nästan nedlagda, folk inte kör dem längre, inte ens som bridge transplant. Men det folk faktiskt så gör ibland, om det är så här verkligen skarpt läge, att man kör CRT i högflöde. För det tar ändå bort lite av ammoniumjonerna. Jag har haft någon patient med så ornitin-carnesin-cykelstörning som kommer in med liksom så här 300-400 ammoniumjoner och helt GCS3. Och så om man kör då ett riktigt högflödesprogram, brassar på allt man kan, då kan man få ner det där ganska bra och då vaknar de. Så att nästan alla studier med CRT, de har handlat om hyperammonemi. Och det fick också en del studier med ammonia clearance. Och som tittat på olika modaliteter. Och det verkar vara så här, CVHD, CVHDF, CVH, ingen skillnad. IOD funkar sämre. Det är för att det blir sämre dos. Så att IOD är testat i massor. Här är en stor studie från USA där man såg klart bättre överlevnad med kontinuerlig terapi. 340 patienter. Ammonia sjönk mycket mer med CRT, överlevnad var bättre, kortare vårdtider. Jag tror IOD blir ineffektivt för att ta bort ammoniumjon helt enkelt. Det blir för lite tid liksom. Kanske skulle SLED funka. Men de hade ordentligt sänkt motiliteten. Så att dialys har en viss roll för leversvikt. Men ni ser på Huddinge som har patienter som är liksom i väntan på transplantation. Det är väl inte så att ni måste...
Vi kör väl, på de svåra kör väl alltid jättehög dos. Alltså ja.
60 ml per kilo timme. Ja. Ja, men det är väl logiskt, för man får en viss clearance av de toxiner som ansamlas i leversvikt också, framförallt ammoniumföreningar liksom. Det är logiskt.
Men det blir lite där, för jag hade ju en kurs om den här leversvikt. Och där kom ju frågan upp sådär, men med cerebral påverkan, ICP och sådär. Ja. De hade ingen riktigt bra svar, men att vi kör på.
Jag vet att Julia Wendon på King's College i London, de har ju en lever-IVA. Jag menar, London, man glömmer det, 10 miljoner människor i en stad. De har en hel lever-IVA och hon har varit chef för den. Nu är hon chef för massa IVOR där. Men hon körde ju alltid CRT på sina leversvikt-patienter. Hon hävdade liksom att de kunde komma in med flapping tremor och få behandling och inte ha det längre. De kunde vakna till och så där. Jag vet inte. Men jag fattar fortfarande inte riktigt varför man inte kan ha... på bägge tillverkares maskiner ha en leverkolonn, liksom. Alltså att man satte på ett leverfilter. Det borde gå att designa ett leverfilter som är lite effektivare just för de toxiner som ansamlas. Alltså samma maskin, samma flöden ish. Citrat funkar också, men att man satte på ett annat filter. Det borde gå att göra, tycker jag. Och när Prismaflexen ersätter Prismaxen, då var det snack om det. Att det skulle komma ett sånt, men det, jag har inte sett det materialiseras. Och även Fresenius har pratat om att det skulle komma ett sånt specifikt filter vid leverskikt, men inte än då. Så svaret på den som frågade frågan, sådär bra. Den här frågan är ju bra. Alltså hur skiljer sig alla dialysmodaliteter egentligen åt kliniskt? Och då menar jag, antar att du menar också det här CVH, CVHD, CVHDF och det. De gör inte så mycket. Jag har pratat redan om att om du har riktigt stora molekyler och du är väldigt angelägen att ta bort dem, så är ju konvektion än så länge bättre tills det kommer komma bättre dialysfilter, CVHD-filter. Det kommer komma säkert som är... Då kan man ersätta all CVHDF med CVHD. Eller så kommer det inte komma för att det är svårt av någon slags teknisk skäl. Som jag vet ingen studie som längre tror att liksom, det fanns en studie som använde CVH, alltså ren hemofiltration. Och så la de på CVHDF, så de la på en dialyskomponent på det. Och visade att mortaliteten sjönk. Det är som ingen som tror på det längre. Den studien finns. Det var som att man gick från en dos och så på en dialysdos och på en konvektionsdos och såg att överlevnaden blev bättre. Jag har väldigt svårt att se det. Alltså. Jag tycker inte jag kan säga att det finns någon klinisk skillnad. Faktiskt. Om inte någon annan har... Jag har inte den informationen. Och jag har läst mycket PEK sedan jag fick det här bollen till mig. Jag har lärt mycket om leversvikt och ammoniumjoner, men inte om det här. Och sen kontribution dialys, så ska jag vara väl rätt patient. Alltså så här, och det menar jag, där tycker jag att jag inte bara skojar. För jag tror ibland att vi kan hamna i ett läge där liksom... Vi har jättegamla patienter. De är jättesjuka och de har en svår multiorgansvikt. Och har man jättegamla, jättesjuka patienter som har en svår multiorgansvikt, då ska man göra ändå, tycker jag... Igen, jag inser att jag är helt inne på att sparka en öppna dörr här, men... Ändå på något sätt så hamnar vi och våra kollegor ibland att vi tar in 90-plussare med svår multiorgansvikt. Och det är liksom inte, de kommer inte hämta sig. Så har man, och ibland kan väl ändå CRT eller då dialys, hur man nu vill kalla det, kanske kan vara en sån där vattendel. Där man säger så här, okej, vi tar in den här patienten och ger det 2 dygn liksom. Eller hur, så gör vi ibland, eller hur Peter? Men om patienten även får... Ett CRT-bo kommer inte, där är det gränsen liksom. Och den kanske är, ibland kan det vara svårt, ibland kan det vara fel kanske också, men ibland tror jag också att det är rätt att utveckla patienten med multiorgansvikt inklusive njursvikt, så är det en mortalitetsprognostisk faktor som är stark liksom. Och då vet man så här, ja, den kanske klarar det här och klarar det. Vi ska ge 2 dygn liksom, av ja, full satsning men inte CRT. Men sen ska man, ja. Ja, fast här vill jag ändå vända på det. Jag vet inte om jag tycker... Jag fattar vad du menar. Men jag tycker inte att jag talar emot mig själv. För det är ändå också... om man har ett CRT-behov så är det en indikation på att man är väldigt, väldigt sjuk. Och för många patienter gör ju då CRT nytta. Och det finns ingen anledning att vänta för länge. Men för vissa patienter, om deras ålder och komorbiditetsbörda talar emot dem, så kanske det är en linje sannolikt ska dra. Det vill säga, får de även ett CRT-behov och en svår AKI på sin övriga multiorganpåverkan, då är det tecken på att 30-dagars mortaliteten närmar sig 100%. Och då gör vi liksom ingen, kommer vi bara förlänga ett lidande. Men det där är svårt. Det är helt klart så i alla fall att det är...
Lite som
hållare. Ja, precis. Ja, men lite så. Och ibland kan jag säga till anhöriga så här, det här är teoretiskt. Jag ser inte alls några tecken i skyn överhuvudtaget på att patienten kommer få ett hjärtstopp. Hon är jättestabil, men om hon skulle få det, då skulle det vara oetiskt att hoppa på hennes bröst. Jag ser inga tecken på AKI här, men om man skulle få ett CRT-behov så tycker jag att då har vi gått för långt i vad vi gör. Så det kan man ändå etiskt